Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Idag är det inneserveringspremiär.
Ja. Eller hur menar du?
Inneserveringspremiär. Alltså det vill säga att alla är på utserveringen, så inneserveringen nu är fantastisk.
Aha, för oss och poddar, ja.
Ja, Andreas får sitta för oss själva och spela in, och det är ingen annan i hela lokalen på vårt hemliga ställe.
Det är så jävla varmt ute, så alla sitter ju ute.
Så jävla gött.
Jag måste nästan ta min kavaj alltså.
Ja, som Lasse Berghagen. Jag har satt micken i min, så jag kan inte ta med min kavaj.
Jag flyttade micken. Men vad fan, lite kultursnack idag då. Det är ju lite saker, jag höll ju på med en... Jag skulle ju skriva om Stanley Kubrick. Men jag har fan fastnat lite nu alltså. Okay. För jag känner att... jag tog mig lite vatten över huvudet. Dels skulle jag liksom skriva lite om den här nya, ganska tjocka biografin om Kubrick som har kommit ut. Och så tänkte jag då, lovar jag då den här redaktören på en tidning att även nämna en annan bok som handlar om Kubricks judiska bakgrund. Mm. Och vilka liksom judiska inslag och sådär som finns i hans filmer.
Ja.
Men så liksom blir jag nervig nu och tänker, vad fan är det liksom, är det rätt att börja gräva i de här sakerna just nu? Det känns så jävla känsligt liksom.
Ja, du tänker så. Men jag tror du är överkänslig, för jag menar...
Ja, visst. Jag blir ju paranoid.
Du tänker på så här typ att det påverkar... Det är så här Gaza. Vadå? Gaza? Är det det?
Nej, men jag tänker att det... Ja, nej, men det ligger och spökar lite sådär.
Jag har aldrig i mitt hela liv ens reflekterat över att Stanley Kubrick har judisk bakgrund.
Nej.
Inte en enda gång. Så av den anledningen tycker jag det är ganska ointressant. Men
men det, dels att det kanske
men då kan man ju kommentera boken.
Ja, precis. Ja.
Och inte hans judiska bakgrund.
Ja, precis. Och för den är ju den här boken om just hans judiska bakgrund. Stanley Kubrick, New York Jewish Intellectual av Nathan Abrams. Den är ju liksom ganska... Den blir ju liksom på sätt och vis smaklös när han ska hitta det judiska i alla filmer.
Ja. Jag har tänkt på det. Jag tror att det är väldigt svenskt. Att vi tycker inte att det är så smakfullt att prata om etnicitet.
Nej.
Men till exempel amerikaner, där är ju det ofta i första rummet.
Mm.
Så här att man kallar sig så här. Jag är American, German, Swedish. Och, alltså etnicitet är väldigt framme där hela tiden.
Ja, det är ens historia.
Och det är inte det för oss.
Nej.
Det vore märkligt om någon känd svensk, att man släppte en bok om honom och hans Börje Salmings samiska. Hur påverkar det samiska Börje Salmings hockey?
Ja,
det vore liksom, då hade vi bara, men amerikanerna, det är väldigt, det är en grej där.
Ja,
det är en kulturskillnad.
Ja, men det blir ju också när jag ska skriva så blir det en så jävla... Det blir lite av en kulturkrock liksom.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska skriva om det på ett bra sätt.
Ja, men det behöver inte vara bra. Du kan också skriva om det på ett dåligt sätt.
Mm. Ja, visst.
Jag tycker du har så höga förväntningar.
Ja, visst. Nej, men jag får prestationsångest.
Ja, liksom, jag förstår det.
Det är liksom inte kul.
Nej, jag förstår det. Men jag tycker verkligen att det är någonting att tänka på. Att du också kan skriva om det på ett ganska dåligt sätt. Och så kanske det blir bra. Alltså liksom, det spelar så stor roll.
Ja, jag får börja i någon ända och bara försöka skriva någonting.
Ja, men jag tror mycket av prestationsångesten hänger på att man det är förväntan.
Ja.
Att man liksom, då börjar du tänka på, vad är konsekvenserna av den här texten? Kommer folk tycka jag är smart? Kommer folk tycka jag är dum?
Ja.
Du är där.
Ja.
Och det tror jag är bara, det är ett sänke.
Ja, det är ett sänke. För nu är jag liksom i... jag jagar mössen i huvudet, som jag brukar säga ibland. Som de använder i den här spionfilmen, använder de det uttrycket.
Ja.
I och för sig, återigen, Mossad-agenter som ska gå runt och mula folk.
Ja.
Blir ju paranoida naturligtvis efter ett tag.
Var det den här Berlin? Eller?
Ja, precis. Eller Berlin-olympiaden. Eller olympiaden i Berlin, va?
Kan du inte börja med... Och nu blir jag väldigt psykologisk här.
Ja, men
kan du inte börja med att du skriver klart någonting som får vara hur som helst?
Ja.
Typ att du skriver klart något dåligt. Det kanske är... Ja, men det får vara det. Skriv klart någonting som är dåligt. Och så fixar du det sen.
Ja just det, alltså, jag nästan utgår från att nu får det bli dåligt.
Ja men det här kommer bli dåligt. Ja. Det här är ingen jättebra idé. Ja. Så gör klart det och så ja. Utgår du från det. Och så, för då försvinner prestationsångesten.
Ja.
Det, då har du också ett föremål.
Ja,
vi har en text där. Okej, vad är svagheterna, vad är bra? Och så, liksom. Jag tänker på till exempel Hemingway som sa att alla de första utkasten är ren shit.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och han menar nog det. Att allt som kommer ut först är, är skit.
Ja, men det är ju sant.
Han menar ju det.
Ja, visst.
Ja, så då kan du använda det till din fördel istället.
Ja, precis.
Tänker jag.
Ja.
För att komma över den här prestationspucken.
Ja.
Att det bara gör det. Liksom.
Ja. Ja, precis.
Jag tänker, nu blir jag spekulativ. Jag tänker att man till och med kan ha som mål. Liksom. Att såhär bara, ja, men må det bära eller brista, men det ska vara klart, det ska vara så här många tecken.
Mm.
Och det är nästan bara roligt om du blir riktigt dåligt.
Mm. Alltså att ja, just man, det, att jag skiter lite om ja, det blir antaget
exakt,
också.
Bara,
ja, precis. Fuck
ja,
it, bara liksom.
Ja, ja, ja. Så, och sen arbeta fram det. För du är ju uppenbarligen i en skrivkrampsfas.
Ja.
Jag hör ju skrivkrampen här.
Ja, ja, nej,
jag
men
hör
det,
den.
Liksom, nej, ja. Det blir ganska mörka tankar. Mm. Liksom, sådär, att, nej, men jag kanske bara ska skita i och vara skribent. Liksom.
Ja, ja, precis.
För jag tycker det bara är obehagligt.
Men det är typiskt sån grej. För då höjer du det här lilla skrivprojektet till typ allt ditt skrivande.
Ja, just det,
då precis. Övergeneraliserar du, va? Ja. Eller hur?
Ja, visst.
Det är ju liksom...
Nej, men det är ju jävligt neurotiskt, eller vad man ska säga.
Ja, men det är ju en övergeneralisering. Att du som skrivande person som har skrivit hela ditt liv inte kommer skriva mer på grund av en skitgrej med Kubrick.
Ja.
Där måste du faktiskt reality-checka dig själv.
Det, liksom, ja, visst. Ja. Ja.
Det är liksom reality-check, ja. Liksom. Det är ju inte sant.
Nej.
Nej.
Nej, det är ju inte sant.
Så på din gravsten så står det bara slutade skriva på grund av Nathan Abrams Kubrick-bok.
Knäckte honom. Ja, precis.
Nej,
men det är ju... Ja. Nej, men nu har jag gjort läxan sådär. Men det blir också när jag sitter där. Fan, hur fan skriver jag om det här på ett... Men som sagt, du har en bra idé. Jag får skriva shit. Försöker skriva något shit. Och så...
Bra idé. Jag har fan terapi med dig, den jävel.
Ja, ja, visst. nej.
Nej, men gör det. Skriv något som är shit.
Ja, ja,
och sen när det väl ligger där så kanske det inte är shit.
Mm.
Det är det jag tror är nyckeln till att bara komma loss. Liksom.
Ja, jag får väl göra det.
Mm.
Ja, men det då. Kubrick är ju spännande.
Ja, precis.
Och vi har ju tjötat lite om Kubrick. Alla har ju sina egna idéer om filmerna. Är den filmen bra och är den filmen dålig? Och vi var väl lite helt överens om vissa saker och...
Nej, alltså, nej, jag vet inte exakt vilket samtal du syftar på, för vi har pratat om Kubrick så många gånger.
Ja, det
men jag tycker ju liksom att jag tycker ju att Kubrick är som störst när han är så här välresearchad psykopatisk filmmakare som liksom tänker igenom hur mattor ser ut och liksom när han jag tycker ju nog jag skulle säga att The Shining är kanske den jag tycker är liksom en av de största, kanske.
Ja, det är väl en av dem som... Den måste jag... Jag har ju sett den gång på gång på gång. The Shining och A Clockwork Orange har jag sett mycket också.
Den tycker jag är shit, till
ja, du
exempel.
Tycker det? Ja.
Jag kan historien bakom den också. Det var en... Han gjorde den när han kom ur mycket större projekt. Jag minns inte vilken.
Ja, det var något som blev nedlagt, va?
Nej, men ja, skitsamma. Men han gjorde någon film innan på jättebudget. Så den
Barry Lyndon?
Ja, någonting sånt, ja. Och så att Clockwork Orange var liksom jättelåg budget med mycket så här små handhållna kameror och billiga ljussättning, billiga kulisser. Allting var så här as-cheap.
Mm.
För att bara göra en film mer liksom som en art movie liksom. Och jag tycker det syns, jag tycker den ser för jävlig ut rent ut sagt jämfört med hans andra filmer. Jag vet att det inte är populärt att säga det, men jag tycker det, jag tycker den ser för jävlig ut om man jämför med hans storfilmer.
Men kan det vara så att du inte gillar estetiken i den filmen överhuvudtaget?
Ja, det är väl samma sak som att tycka någonting ser för
jävligt. Ja, men det är, alltså, jag menar, du gillar inte att han är, att de är, du gillar inte deras stil i filmen.
Nej, men vad fan, det är vidvinkelkameror upp i ansiktet på folk hela tiden. Det är, om man tycker det är snyggt så kanske man inte gillar sin filmfotografi.
Mm.
Eller? Det kanske är så att om man gillar vidvinkelkameror uppe i facet på folk så gillar man inte foto. Mm. Det kanske är så. Jag är orättvis men allvarligt talat. Den ser för jävla ut. Jag vill bara dära. Jag därar både lyssnare och Andreas här nu.
Mm, mm.
Att om ni kollar om på Clockwork Orange och kollar då, gör en teknisk granskning, kolla på ljussättning och kolla på bilderna och kolla hur den funkar.
Komposition.
Ja, och så jämför du den med exempelvis The Shining eller 2001.
Mm.
Det är liksom inte, den är inte snygg. Det är de andra filmerna. I dare you.
Mm.
Folk har ju, vad heter det, när man har rosenglasögon eller vad säger man? Rosa tintade glasögon eller vad säger man?
Allt är bra.
Alltså att folk liksom ser på den på ett fint sätt.
Ja.
Men den ser ut som fuck crap hela filmen.
Jag får ju som den utifrån. Jag tänkte också på en sak. Jag började ju se Kubrick när jag var kanske 14-15. Då fanns ju bara VHS. Mm. Jag har ju inte sett någon av hans filmer på bio.
Nej, just det.
Utan jag har ju sett dem på VHS först och sedan på DVD och sådär. Och kanske inte så... Man har inte sett dem på riktigt.
Nej.
Jag kommer ihåg när jag var hemma hos en gemensam vän till dig och mig faktiskt. Vi var hos hans brorsa och på den tiden så hade han typ laserdisk med... Kubricks film.
Han hade det är min styrbror du pratar om.
Ja, jag tror det.
Eller min före detta styrbror.
Ja, precis. Ja. Så hade hans brorsa då en stor jävla tv-skärm och någon typ av laserdisk. Och så tror jag att vi såg Full Metal Jacket.
Ja.
Och jag minns att jag har ju inte sett Full Metal Jacket innan jag såg den i den kvaliteten. För det var liksom... Det var så jävla bra. Jag undrar om inte det kan det inte vara samma med dig och Clockwork Orange att du inte har sett den i den kvaliteten som den borde finnas i?
Det kan vara så, men jag har svårt att tro att det är så. För jag har sett om det mesta på minst DVD. Så att jag har svårt att tro det, men det kan vara så. Jag ska inte spela
för
coolare
det var ju. Det var ju verkligen som natt och dag när man såg den här... För den har, på tjock-tv-tiden gick ju inte den att visa i det formatet. Utan då har man ju tryckt ihop bilden eller gjort någonting med den. Eller bara klippt av kanterna på den. Och så är det inte samma skärpa överhuvudtaget.
För de som är yngre så är jag och Andreas vi uppvuxna när film var som sämst. För att vi såg den filmen som kom innan vi gick på bio. Den var ju på VHS. Och jag kan ge exempel. Till exempel Gudfadern. Den var ju så mörkt fotograferad. Så den funkade ju aldrig på VHS.
Nej,
så till exempel de starkaste scenerna. Den här scenen i den filmen.
Det är svart.
Du såg ingenting.
Ungefär som den här drakscenen i Game of Thrones.
Ja, just det. Ja.
Så var hela filmen.
Men för det är en jättebra scen där när... det är den scenen när verkligen han tar kontroll över familjen. Och då har de ett samtal i ett rum och det är advokaten och där och massa sådana grejer. Och då märker man att han tar kommando över familjen psykologiskt. Och den är så här jättestark den scenen. Verkligen viktig för Gudfadern.
Men det är bara en skåd där.
Det är ett kontor eller vad det är. Skitsamma. Och den scenen är verkligen den som höjer det här till klassiskt bra film.
Mm.
Och den var bara helt svart på VHS. Mm. Det var ingenting där. Man såg ingenting liksom.
Mm.
Det är ju... Så var det, tyvärr. Ja.
Men det är ju därför man har fått i vuxen ålder så att säga se de här vissa av filmerna igen och så har det blivit en ny upplevelse. Jag tror det skulle vara samma sak för mig nu med Eyes Wide Shut som jag inte har sett sedan den kom ut 99.
Nej.
Jag måste ha sett den på DVD också.
Ja, men DVD är ju bra ju.
Eller, nej, jag kanske inte såg den på DVD ens, utan VHS.
Ja.
Den måste jag också se om.
Liksom. Ja, precis. Ja, det får man göra, för de är ju...
Det diffar för mycket kvalitet.
Speciellt de filmmakarna som gillar att göra lite murrigare grejer, lite mörkare och lite mer subtila saker.
Jobba
det försvann ju helt på VHS, liksom. Så det var ju rätt kass.
Ja.
Jag minns, jag köpte lite så här Hongkong-action och sånt på VHS back in the days. Och då kunde en film kosta så här typ 279 kronor.
Ja, vilket det ungefär är 500 spänn.
På 90-talet, ja, när det är mer, det är typ en tusenlapp.
Ja, just det. Ja, just det är mycket pengar.
Ja. Det var så jävla dyrt liksom. Mm. Men, ja. Så är det. Ja, men detta om detta. Både jag och Andreas har också läst Högt och lågt av Stig Larsson.
Mm.
En slags essä om
lite allt
skrivande
möjligt.
Eller sådär.
Skrivande, läsande.
Ja.
Den är ju kanske inte så stringent, boken, som man kanske hade önskat. Men det finns ju vissa saker som är ändå intressant, antar jag.
Ja, alltså... först vill jag säga så här. Att jag njöt av Stig Larssons prosa och ton och så i den.
Mm.
Det märks att det är en... Det märks att det är en mästare som liksom framför detta. Mm. Att jag hör direkt hans röst när jag hör direkt hans röst när jag läser det. Mm. Jag hör hans takt och jag hör liksom så att det är någonting.
Han har en röst.
Han har en röst liksom, han har, och så jag tänkte väldigt mycket på det när jag började läsa det här, att jag hörde direkt liksom min inre röst började liksom härma Stigs röst direkt när jag läste det. Ja. Och det tycker jag gillar det. Jag tycker det är...
Och det är ju en kvalitet.
Ja, men det är en kvalitet. Ja. Det är en kvalitet. Och den är ju... och det jag vet inte om det är en trend. Jag kan inte tillräckligt mycket om litteratur för att säga det. Men den är väldigt... den är sådär... lite pratig, lite... lite sådär en lättsam konversation, jag vet inte om det är någon speciell, du kan ju sånt här, Andreas, är det någon stil eller liksom, vad kallar man det för någonting?
En essä är ju lite prövande, man liksom spekulation och liksom...
Ja, men jag tror inte jag pratar egentligen om innehåll eller struktur, utan jag pratar om ton i det, hur man...
Ja, men det är ju det jag talar om. Det är den personliga rösten. Det var ju han, kommer jag inte ihåg, inte Pascal utan någon annan som i princip uppfann essän. Och det är ju liksom väldigt personligt.
För essä är ju ett format.
Ja.
Det är ju ingen
röst. Och som
röst.
Betyder försök, essäer, franska.
Ja.
Så det var det är Montaigne som började.
Jo, men jag menar, jag kan skriva en instruktionsbok för en... borrmaskin och i essäform. Så det kan ju inte vara... Är du med vad jag menar?
Nej, men det kan du inte... Det kan du inte, det kan du inte göra om det... Ja, men det ligger ju en ton i essän då som Montaigne... den personliga rösten som talar om kanske vänskap eller liksom...
Så det har inte bara med längden att göra...
Det är inget English essay vi talar om. Alltså,
men det är bra att du förklarar.
Den skönlitterära essän är ju väldigt fri.
Ja.
Och då är, men också den personliga rösten och erfarenheter och liksom, ofta kanske då att man tar upp en personlig att man har besökt Venedig. Mm. När jag besökte Venedig och så, men där så såg jag den tavlan och så talar man om tavlan och sedan kanske, det är ju lite mer essän.
Ja visst, men om man gör det i 300 sidor, vad skulle du kalla det då?
Ja, då kanske det blir en roman å andra sidan eftersom det är så långt format.
Ja, det är det jag menar. Vi har ett litet problem här med definitionerna. För det är också det, att det får inte vara för långt, va? Eller hur?
Okej, men nu har Stig skrivit 100 sidor. En essäbok, eller tankebok nämner man också på baksidan av boken. Liksom en tankebok om estetik blir det ju nästan. Men där, han börjar ju... och tala, den är ju lite hoppig så han börjar ju tala om deckare.
Mm.
Och så kommer han in på kvalitet, men även en deckare kan vara kvalitet.
Mm.
Eller liksom kan ha en litterär kvalitet och det är inte alls dumt och sådär. Och att han menar på att han var en av dem som... och det kan stämma att han har uppmärksammat det här på ett... tidigare planen många andra skribenter. Så han skriver själv deckare, men han liksom recenserar ju deckare. Och så nämner han ju då att vid en viss tidpunkt, och det tror jag också han har rätt, så blev svenska deckare, började de hålla en väldigt bra kvalitet. Och så kom det ju sig också då med hans namne, eller säger man, Stieg Larsson. Som stavade Stieg bara för att han inte skulle förväxlas med Stieg Larsson. Ja, båda kom från Norrbotten, eller i alla fall från norrifrån. Mm. Han blev ju liksom en sensation med sin bok. Och då kom ju en massa andra också svenska deckarförfattare har blivit översatta och liksom har fått en internationell spridning och karriär och sådär. Och det har påverkat, var det litterär agent berättade för mig, att nej, men liksom Andres, att din bok också liksom kommer ut i USA nu, det har du ju svenska deckarförfattare att tacka för. Mm. För de har plöjt vägen för det intresset för skandinavisk litteratur.
Okay. Ja.
Och det kan ju faktiskt ligga någonting i det.
Ja, absolut.
Och det är ju ganska spännande.
Men jag skulle säga, för att Stigs framställan i Högt och lågt är ju inte... Och han skriver faktiskt det själv till Stigs försvar. Att det är ingen teknisk framställan.
Nej.
Utan det är mer att han så här, de här olika känslorna och tankarna får jag.
Ja.
Så får du göra med det vad du vill.
Ja, precis. Ja.
Så, och...
Väldigt öppet.
Ja, och då får man... Och han skriver detta själv ganska sent i boken. Kanske för sent på ett sätt. Att, alltså om ni tror att det här kommer bli liksom en... teknisk sak, då kommer ni bara bli besvikna, då förstår ni inte den här texten. Men han skriver det typ i slutet. Men det hade nästan varit bättre om det stod tidigare. Så att man vet det. För att han kommer ingen vart, egentligen. Det tror jag att han gör inte
avsiktligt.
Jag tror inte att han gör det avsiktligt. För att han, jag lyssnade på Stig idag i söndagsintervjun i P1.
Ja, det gjorde jag också.
Ja, och där säger han ju själv liksom att mycket av det är till exempel som debut. Han är liksom ingen avsiktlig skribent.
Nej.
Han skriver det som kommer till honom.
Ja.
Och det är det jag tror är liksom att då borde han... Det, om du går in med den synen att här är det som har kommit till Stig. Mm. Det är det han skriver. Mm. Då har du inte heller de förväntningarna.
Nej.
För att det finns ingen... Han knyter inte ihop det, ja, överhuvudtaget.
Nej, det gör han inte.
Nej, och jag tror inte att han är intresserad av det. Eller jag tror inte att det är liksom ingen avsiktlig bok. Det är min tolkning. Det är liksom inte av... Det är det här som kom till honom. Och det är det som står där. Så får du göra med det vad du vill. Mm. Så tolkar jag den boken.
Ja, men det gör jag väl också. Men jag tänker också att det finns en lite mörk aspekt när han beskriver att liksom, han har förlorat en känsla som han har haft tidigare när det var mycket enklare för honom. Han beskriver att det tog ju ungefär 7 år nästan att skriva den här boken på 100 sidor. Mm. Och det beror på ålderdom och det beror på utbrändhet och kanske missbruk också och sådär. Så det, liksom, det finns ju någon sån aspekt, finns ju lite sorg i det också. Jag tycker absolut, han nosar på det i texten också, liksom att Det är inte så lätt att åldras och förlora den. För tidigare har jag uppfattat att det liksom, även om Stig alltid har varit rört sig i det flyktiga eller väldigt, väldigt estetiska marker där man liksom, det glimrar till väldigt mycket ibland när han beskriver saker. Liksom, han beskriver en känsla, en upplevelse av ett konstverk och så gör han det på så bra sätt och med så bra språk att man liksom förtrollas av det nästan. Och liksom, ja, här finns det någonting, liksom, här når någonting och det handlar inte om liksom, oerhört intellektuellt resonemang och så, utan det är, liksom, det är mer en estetisk, en känsla liksom, som om vi tar Kubrick igen. Liksom. Det är, vissa scener är bara bra för att de har... De har den här känslan eller atmosfären.
Men där är Kubrick, tror jag, helt tvärtom. För att Kubrick researchar i 10 år och försöker kontrollera allt. Och Kubrick är liksom en besatt person i sitt uttryck.
Mm.
Och Stig är inte besatt i sitt uttryck, tror jag. Utan jag tror Stig är mer
han
kanaliserar och så liksom blir det någonting. Jag tror att han liksom, eller det är så jag tolkar det. Jag har ju inte läst så mycket Stig, men i det här i alla fall så är det bara så här ja, men det är typ som en känsla. Det är en känsla här. Och det har någonting med det här att göra. Det har någonting med det här att göra. Men jag, vad det är. Han redde inte ut vad det är.
Nej, men jag tänker också att det har liksom, att han är oerhört begåvad författare helt enkelt. Och när han då med sin koncentration och sin fokus och, eller sin känsla beskriver en bizarr sak, liksom, det var den färgen på den bollen eller väl liksom, i en av böckerna så hittar han en infettad damsko. Alltså liksom, så blir, det, liksom, det blir något fetischistiskt över och liksom, det liksom, så liksom kommer det tillbaka de här underliga drömska grejerna som är liksom oerhört vackert skrivet, men det har liksom ingen, det liksom, det kan vara liksom löven som rör sig på ett visst sätt och så olika beskrivande, det är svårt att beskriva helt enkelt, men alltså det blir en oerhört jag skulle kalla det fetischistisk värld. Det vill säga där saker har ett nästan mystiskt värde och så. Jag har ju läst mycket hans poesi också. Det är också, han skriver nästan vad som helst och så liksom känner man ändå att men det finns en tyngd här i det. Och det beror, tror jag, väldigt mycket på att det är en sån tydlig röst han har. Att det, man känner Stig Larsson när man läser det, och så är det den här karaktären Stig Larsson som är nästan en fantasi man kan ha med en författare och sådär, va. Men gillar man det, man är inne på det och liksom trycker in den mystiken och känslan i det här. Om man tror på genialitet och tror på det som Stig Larsson säger. Han säger ju i intervjun till exempel. Där uppstår ju liksom ett glapp mellan han som intervjuar, som jag inte kommer ihåg vad han heter, men också Stig Larsson.
Nej, gillar inte jag.
Nej, men han är ju lite, nu är jag aselak här, men det är ju liksom, Stig sitter ju och talar med en dussinmänniska.
Precis. Luftmänniska.
En luftmänniska, liksom, eller det är väl, ett geni kan väl vara en luftmänniska också. Nej, kanske inte på sätt. Men hur som helst, det är liksom, när Stig säger att jag tyckte ju att jag var ett geni, men jag tycker fortfarande att jag var ett geni när han skrev Autisterna och Nyår och sådär. Jag tycker ju, men det är ju sant, han var ju ett geni. Han var ju ett geni då. Men kanske inte är lika genial längre, men det är liksom, för mig, det är ingen konflikt där. Nej. Och att han säger att han var ett geni, det ser inte jag heller som att han är svinig eller liksom megaloman. Det är liksom, jag tycker att han var det. Men för mig är det inga, det är inga konflikter.
Nej, jag har inga konflikter med det heller.
Som jag tycker Stanley Kubrick ibland är en genial filmskapare.
Men det finns en annan,
det är ingen konflikt.
Nej, det finns en annan sak i den här boken som jag liksom uppriktigt sagt har svårt att förstå. Och det är att Stig liksom nämner en uppsjö av olika personer och gör massa kulturreferenser. Och som jag själv är fullkomligt ointresserad av. Och jag tycker att det förminskar honom också. Det är så här bara, okej, du träffar någon, jag vet inte vem Carl Otto Bonnier är. Jag skiter om du sitter och äter med honom. Eller liksom, det är massa...
Du tänker att det blir tomt skryt?
Nej, men,
eller...
jag tänker att det är, att den typen av Den typen av name dropping, det är någonting som renommerade personer som Stig väldigt sällan sysslar med. För att liksom, det är någonting som tillhör up and coming personer liksom. Alltså det tillhör, för det är liksom, ja, men det finns någon besatthet i, som han skriver i den här boken, att han skrev 12 sidor och skickade till Victor Malm på Expressen. Och jag är så här bara,
varför liksom, det?
Ja, varför det? Eller liksom, dels då att jag jag liksom skiter fullständigt i Victor Malm. Jag tycker inte han skriver särskilt bra. Men han är ett namn, för han är på Expressen eller vad det är, om det ens är.
Han är väl kulturredaktör där, eller?
Ja, ja. Men det är liksom ingen grej. Det är ungefär som att Stig har tänkt, vem var kulturredaktör på Expressen 1985? Ja, det var någon som var jättecool. Och det är han som har den rollen nu. Så att det är en grej. Men det här är ju i Stigs värld. Det är ingen som bryr sig om Victor Malm. Är du med? Och det blir bara konstigt för mig.
Ja, det blir lite konstigt. Det blev ett frågetecken även för mig där.
Ja, det är liksom... Det är lite som att glansdagarna är över, och så tror man på något sätt fortfarande, så har man samma referensvärd då. Att liksom någon person på en tidning är liksom en...
Ja, för att det ungefär skulle vara Olof Lagercrantz då.
Ja, men precis.
Att han är motsvarighet till Olof Lagercrantz.
Ja,
eller,
idag.
Eller någon annan.
Men det är han ju inte.
Nej, det kan man ju inte kanske säga.
Nej, men precis. För den tiden är förbi.
Ja.
Och det är det här som jag liksom... så här är det. Jag är väldigt obrydd inför det. Men när jag är obrydd inför det, då faller ju den texten platt också.
Mm.
Det är liksom bara, vad ger det här mig?
Mm.
Jag vet inte vad det är liksom. Eller... Jag förstår inte det liksom. Jag fattar inte det.
Nej, men det kan jag göra med självförtroende. Att liksom Stig har inte det självförtroendet. Nej. Längre. Det är på något sätt. För det var väldigt mycket också där jag tyckte texten skorrade på ett sätt som jag inte tyckte om. Det var när han går in. Men nu säger jag det här till dig för att du inte ska... Eller för att du ska tänka så. Eller så kan du tänka. Eller jag gör det här för att... Alltså den typen av... Rikta sig till läsaren på det sättet hade jag gärna önskat. Att det... Man behöver inte göra det. Utan det liksom behöver inte...
Ja, det blir oroligt.
Det blir oroligt. Ja. Det blir ju som en liksom... Nej, men vad fan... Jag kommer ihåg när Stig har ju sagt saker som... I tidigare år... Nej, men du ska såra läsaren. Du ska sticka en kniv i läsaren.
Mm.
Liksom, du var för jävlig.
Mm.
Och nu kanske han intervjun med P1 där tyder på att han har liksom vacklar ganska mycket i den bilden av vad den författare ska göra och vad liksom. Nej, men det var dumt det jag sa det där, det var dumt, och jag kan förstå det också, men det är liksom friheten med punken som jag ser att Stig representerade. Han gjorde ju också en film som heter Punk. Den handlar ju om att du faktiskt inte bryr dig om vissa saker, eller att du tar dig, du gör vissa saker för att man vill vara ett svin, eller vill liksom utsätta läsaren för någonting som är påfrestande eller annorlunda. Man är refraktär, man skriver någonting som är liksom inte ondskefullt, men prövande liksom. Ja. Prövande på moraliskt plan och sådär.
Men jag tror att huvudregeln här är att om någon pratar mycket om att alltså när man inte bryr sig så tänker man inte på det.
Mm.
Så att då blir ju all sån diskurs är ju per definition att man bryr sig.
Ja, precis.
Det är ju därför alltid typ mer eller mindre psykopatiska personer alltid blir jävligt konstiga i film och böcker och sånt.
Mm.
För att de bryr sig inte.
Mm.
Så i film och böcker så bryr de sig ofta väldigt mycket om något.
Ja, just det.
Även
ja,
fast det är kanske något ondskefullt.
Ja, ja.
För att driva dramat. Men sanningen är ju den att de inte har tänkt på det.
Ah, ja,
och det kan du inte... Det
är svårt att gestalta om man inte är psykopat.
Ja, men precis.
Och det blir inte så mycket text då om
nej,
man
exakt.
Inte bryr sig.
Det är svårt att gestalta en karaktär som genuint inte bryr sig. För att han kommer inte heller driva ett drama.
Nej.
För att han skiter i det.
Och han driver inte det resonemanget som är den inre rösten. Och,
nej, för att han inte tänkt på det.
Det är ju vissa som menar det att liksom den här... romanformen, romanen som som form. Den växer ju fram hos personer som ofta är kalvinister eller starkt protestantiska. Och i den religionen på, eller 1600-1700-talet så ingår det att ha den här, att vara självreflekterande kring, är jag syndig nu? Eller hur skulle Jesus tänka om det här? Så att man har hela tiden den inre reflektionen kring, är det här rätt och fel? Är det, hur var det här agerandet? Och också man undersöker sig själv hela tiden etiskt då, va? Och så har man, så skriver man dagbok. Och liksom gör det här. Och prästerna skriver dagbok. Och prästerna skriver ju liksom predikan hela tiden. Man skriver dagböcker och brev. Och går in i hela tiden. Och så menar man då att romanen egentligen föds ur den. Ja. Ur den traditionen av självreflektion.
Ja, min kommentar som har väldigt är att jag tror att det är svårt religionen. Att ha... Jag tror att motsatsen gör det väldigt svårt för litteratur. Så kan man säga.
Ja.
Det vill säga att det är inis. Insufficient but necessary, eller vad man brukar kalla det, alltså, det vill säga att du måste ha personer som har någon typ av introduktion eller tankearbete för att göra det möjligt att skriva romaner, men det är inte tillräckligt, utan det finns också, är du med?
Ja.
Alltså, det vill säga, men det är necessary, att det måste finnas introspektion.
Ja, introspektion,
ja. Liksom. Det är ju inte så många storverk vi har läst av folk som inte kommer från den här traditionen. Nej. Vi ska vara ärliga. Det är liksom...
Och så har man inte romanen på samma sätt?
Nej, det liksom... existerar inte. Ska vi ta ett litet
break? Det kan vi göra.
Ja. Ja. Nej, men det var spännande där om Stig och så vidare. Det var, jag uppskattar läsningen.
Jag har bara en sak till att säga om Stig-boken. Där jag tycker den liksom, där det blir... så jävla bra. Mm. Eller där Stig är så jävla bra. Och där ingen annan beskriver en sak på samma sätt som han gör. Det är när han beskriver en regnvägg.
Mm.
Han har liksom träffat en tjej, går ut på hennes balkong dagen efter. De har varit ute och hängt, antar jag.
Mm.
Och så beskriver han liksom hur de ser den här regnväggen, så kallade. Och så är det ju då liksom, då regnar det bara på halva delen av balkongen.
Mm.
Och så beskriver han hur den här regnväggen då sträcker sig kilometer ut. Så det är liksom som ett draperi av regn som man ser det. Och ljuset spelar i det här. Och så vet jag inte varför han tar upp det och sådär. Men det är liksom...
Men det är där jag tycker han ska vara också.
Ja, det är estetiska upplevelsen, ja. Det är perceptionen.
Hade det bara varit en hel bok om den typen av upplevelser och regnväggar och hur... bara där hade det, är ju det man gillar bäst.
Liksom. Ja, precis. Ja. Inte hans... Det... Inte, ja, nu ska jag... Nu var jag nästan... Men liksom... Det är ju det som är intressant när någon liksom har den känslan, upplevelsen och liksom beskriver sådana saker på ett estetiskt tilltalande sätt.
Ja.
Då är ju liksom mer resonemangen om det var MeToo och det är, liksom, det är mindre intressant. Jag vet inte om det är rättvist.
Men... Ja, nej, men visst. Att det är med lite om MeToo där. Det fick, den enda känslan jag fick, det var att det var 50 sidor som var borttagna av MeToo där. Det var den enda känslan jag fick. Typ att vi fick inte läsa hans riktiga resonemang om det.
Nej, för att då Bonniers har censurerat det. Ja,
nej, det är, men självcensur eller... alltså hans riktiga resonemang om MeToo som bland annat man också kan höra mer av när han var med i våran podcast.
Ja, just det.
Det var ju inte med. Alltså hans, utan det var ju istället bara liksom en, ja men det, att han nämnde ungefär, ja jag kände ju dem ungefär, det var inte så mycket, det var inte så mycket resonemang om MeToo om vi ska vara ärliga.
Nej, det,
det var mer som att det saknades, det är liksom elefanten i rummet var MeToo.
Ja.
För övrigt blev ju, vad heter det, han, på tal om MeToo. Så blev ju Weinstein, de rev ju upp hans våldtäktsdom.
Ja, men han sitter ju för en annan våldtäkt på 17 år där. Så han kommer ju nog dö i fängelset. Så det var ju bara en av flera. Han, det är ju liksom, han är redan dum
men
för...
Inte, men det andra var inte våldtäkt, va?
Om det är 17 år så
det
måste
det... 16 år. Nej, det är USA, vet du.
Ja.
Det kan vara grovt sexuellt ofredande.
Ja, det kan det vara. Och så kanske en serie av det. Eller
men någonting. Om de river upp de här grejerna, det är ju väldigt intressant för debatten. Liksom.
Ja.
Då kommer alla bara, förlåt, vi glömmer det här. Nu gillar vi mera Max-film igen. Och,
ja.
Det blev fel allting.
Ja, precis. Men som sagt, han sitter ju fortfarande i fängelse ett bra tag framöver.
Vi får se vad som händer. Ja, det var bara en parentes. Jo, både jag och Andreas, vi har faktiskt sett första säsongen också av tv-serien Fallout. Tänkte vi kunde nämna lite.
Mm.
Och Fallout spelade jag ju när jag växte upp. Det andra spelet som var en stor hit tror jag släppte så här 99 eller 98 eller någonting.
Ja. Så mitten av 90-talet då?
Lite senare kanske. Och det var så jävla coolt spel. Så det har ju liksom... Det har alltid varit en kulturell referens till mig i det spelet. Jag och många polare tyckte att det var liksom det bästa som fanns.
Mm.
Tvåan då. Sen så gick det företaget i konkurs och i en rättstvist så tappade de sitt varumärke till en annan studio och distributör som heter Bethesda.
Mm.
Och de släppte Fallout 3.
Mm.
Och då var vi alla så jävla peppade. Bara, yes, det kommer ett nytt Fallout. Det är helt sjukt.
Mm.
Och när man körde igång det spelet så var det bara, vad fan är det här? Och så typ spelar man inte det något mer. För att estetiskt och stilmässigt och tonen i det och allting var förstört liksom.
Okay. De har gjort något annat helt enkelt av det.
Så att alla som är i min ålder tycker typ att Fallout 2, ettan och tvåan är schyssta. Och sen körde man inget mer för man tycker att det andra är crap. Och de yngre som har växt upp med dem, de kan ju tycka det är bra. Men det är ett annat Fallout de tycker om.
Okay.
Och den här tv-serien som släpptes bygger ju på det här senare då. Så det är en annan ton, men man har tagit liksom huvuddragen från världen man bygger upp och så vidare.
Mm.
Och det är en postapokalyptisk värld som är väldigt inspirerad av Mad Max. Olika grupper har stängt in sig i vaults eller skyddsrum.
Mm.
Och 200
Fallout shelters.
Ja, och typ 200 år senare eller mindre då kommer de här personerna ut för att återbefolka världen på olika sätt.
Mm.
Men då är det ju folk som har överlevt det stora kärnvapenkriget som är rena de här barbarerna.
Mm.
Och så spelar storyn väldigt mycket inför det i liksom olika grupperingar och så här då. Mm. Men du kan ju nämna vad du tyckte om den här tv-serien.
Jag blev ju lite irriterad på de två första avsnitten där jag tyckte det liksom det är dåligt manus, det är dålig regi, det är dålig skådespeleri ibland och liksom jag störde mig också på lite att det var lite antagligen onödigt woke att en person skulle vara typ en transgender och sådär och skulle kallas they. För det är liksom det är ju också någonting som om man lever i en postapokalyptisk värld då vore det väldigt underligt om de hade den typen av ideologi i den postapokalyptiska världen så att
jag,
säga.
Jag ska ge en liknelse. Jag matar ju gräsänder, det är ju min hobby. Och nu har det kommit en gräsantshane som saknar halva foten.
Okay.
Och alla andra gräsänder försöker mörda honom för att han är handikappad. Där har du... Det är Wasteland.
Det är Wasteland.
Det är liksom inte typ...
Djurens obehagliga värld.
Det är inte så här, var inte rolig med ditt roliga hår. Eller liksom, nej, var inte rolig med din sexualitet. Utan du, i djurens värld som vi människor tillhör, när vi inte har civilisation, då mördar vi handikappade. Ja, men liksom...
Okay.
Reality check.
Reality.
Men så är det ju.
Precis. Men det är mitt förtroende.
Föds med polio i Pakistan då, så är jävla kul det är.
Men hur som helst jag tänkte nej, men jag får ge den här chansen då för det här kanske blir bättre tänkte jag och så blev det ju bättre då.
Mm.
Så då såg jag resten och tyckte att det var ganska bra eller tyckte att det var underhållande snarare.
Mm.
Och en del bra skådespelarprestationer och så här. Men det är vad det är, det är ju lite simpelt. Men jag tänkte också apropå de har ju naturligtvis sneglat på andra saker. Och jag kände att de hade sneglat på The Umbrella Academy, som jag inte vet om du har sett.
Nej, jag känner ju till vad det är. Det är ju organisationen som orsakar problemen i Resident Evil-serien. Det är väl Umbrella Corporation.
Ja, det är ju Umbrella Corporation. Mm. Men i The Umbrella Academy så är det, då är det super... Då är det barn med superkrafter som har fötts. Aha, eller speciella okay. Mutanter. Ja, precis. Så de... Och så är det någon... jävligt rik uppfinnare som tar hand om de här barnen för att rädda världen och sådär. Men i den serien så är det också... Det är också tokiga saker hela tiden. Det är lite tokigt. Och alla liksom... Talar ju häromdagen. Häromdagen talar vi om karaktärerna i The Fall. Alla är psykopater. Alla är konstiga. Ingen är liksom, det finns ingen normalitet. Utan så är det också i The Umbrella Academy. Alla är liksom väldigt märkliga. Det finns inga normala...
Det finns ingen verklig psykologi.
Nej, ingen verklig psykologi. Utan alla är ju då konstiga och märkliga. Och så är det lite tokiga saker. Det finns en talande schimpans och sådär. Mm. Och det är lite liknande saker i Fallout. Mm. Stora kackelackor och lite... Man har den här tokfransgrejen. Mm. Och så kanske det inte var i den första, det som du refererar till, de första tv-spelen som var Fallout. Det kanske var lite mer dark, eller?
Jag ska ge ett exempel. Jag läste på någon blogg på nätet, för jag gjorde en sökning på detta. Och det var någon som formulerade sig väldigt bra. Och det var att i de första spelen som var de riktiga spelen då, så, som gjordes av, jag tror det var Black Isle Studios eller någonting sånt. Där kunde det finnas improviserade vapen. Mm. För vi befinner oss i en postapokalyptisk värld. Så då kan det vara till exempel en kofot som är det lindat taggtråd på. Mm. Det är liksom ett improviserat vapen. Mm. Och då köper vi det. Mm. I den nya, när Bethesda tar över då, som inte har den smaken, som inte har den estetiska smaken, då plötsligt så är det ett vapen som skjuter såna här vaskrensare, en smock, du vet, en sån som du kör i handfatet med, en sån propp.
Jaha, en sån,
för att lösa, ja. Tänk, och så är det ett vapen som skjuter såna.
En propp, skjuter en propp.
Ja. En sån med träskaft som det sitter en stor propp på, som du använder för att ja, plötsligt är det ett vapen som skjuter såna. Och skillnaden här är att det ena är...
Verkar ju inte ens farligt.
Nej, för det första, vad är eller? Poängen? Det ena exemplet och en kofot med taggtråd på, det är ju det som någon har fått tag på. Ja. Så i den interna logiken så är det liksom en realistiskt vapen.
Ja. Och ett farligt objekt.
Ja. Det andra är bara tokroligt. Ja. Och det är det som är liksom den stora estetiska skillnaden. Och det gäller även tv-serien. Den är tokrolig liksom. Mm. Och det är plågsamt hur tokrolig den är ibland. Men med en del starka skådespelarinsatser så kan det ändå vara ganska underhållande. Men tokroligheterna när de är med tycker jag är plågsamma. Det är liksom en estetisk grej som inte jag tycker är kul. Alltså jag är inte där liksom. Det är så tunt. Ja,
det är jävligt tuntigt. Ja. Då blir det lite som... Jag har ju aldrig tyckt om de här brittiska science fiction tv-serierna till exempel.
Det är samma där.
Det är liksom, nu kommer någon konstig robot som är tuntig och jobbig, och så är det någon med fluga som ska liksom... vad det nu heter, Doktors Kosmos eller vad.
Men de är ju, nu kommer jag...
Det är samma estetik på något sätt.
Men det är ju det som var grejen, att alla vi då som växte upp med den original Fallout-serien, vi pallade ju inte med det nya Fallout för att det var inte våran grej med det.
Nej.
Så vi orkade ju inte med det. Och spelen är jättefula. Innan var det snyggt, sen blev det fult. Mm. Alltså det tappar känslan, det tappar den estetiska känslan.
Mm.
Men jag vet ju det, att majoriteten i samhället har ju ingen estetisk känsla. Mm. Så det spelar liksom ingen roll. De här senare spelen var ju en större succé än de tidigare. För att folk har inte den smaken liksom. Det är, jag är fine med det, men jag bara säger vad det är. Mm. Att de flesta har dålig smak och då är det det de tycker om. Liksom.
Men om man hade baserat den här serien då, Fallout-serien, på de tidiga tv-spelen, då hade det blivit en helt annan estetik och mörkare estetik.
Ja, då hade det blivit det, men det är också att då hade det kanske inte heller blivit en succé, det jag vet inte.
Nej,
det kanske hade varit för svårt liksom. Men jag skulle säga att original-tv-serien påminner mig, eller originalspelen påminner ju väldigt mycket mer om till exempel Mad Max Fury Road.
Mm.
Där, även fast det, saker och ting...
Ja, nej, det är
vi fryser jättemycket. Vad fryser du? Nu får du vara med i radio. Radio, säger du. Nej, men i alla fall...
Söndagssamtalet.
Ja. Vart var jag någonstans?
Ja, det hade sett annorlunda ut för det hade varit
Mad Max Fury Road. Ja. Så finns det en logik i det.
Mm.
Alltså den interna logiken är liksom där.
Mm.
Att man tillverkar saker av saker som man har hittat i efterförödelsen.
Mm.
Men, och även fast det är helt extremt så finns det ändå en logik liksom.
Mm.
Alla är utsatta för strålning så alla unga män har typ cancerbulder på halsen och liksom. Det är så här. Men, och det är där. Men det finns en intern logik.
Mm.
Och den interna logiken existerar inte i de nyare spelen eller i den här tv-serien.
Mm.
Och det är liksom det är lite av ett tabu inom science fiction och fantasy att den interna logiken inte är bra.
Mm.
Det är lite av ett tabu liksom.
Mm. Men, det måste fungera.
Ja, och det gör inte riktigt det.
Nej.
Tyvärr. Men det var underhållande. Men det är underhållande på samma sätt som det är att äta grillchips.
Ja. Nej, men det är bra... Nej, men det är, Fallout ligger väl på den nivån.
Mm.
Får man nog lov att säga.
Gillar du grillchips? Bara? Ja, men det kan vara gött ibland.
Ja, det kan vara...
Inte för många. Nej. Inte den stora påsen.
Nej.
En liten. Som man kan köpa på en bar. Det är bra.
Ja.
Eller?
Ja.
Ja.
Nej, men det är nog sant.
Mm.
Nej, men ja.
Jag ska ge ett exempel på karaktärernas psykopati i den här serien. Det är en ung dam med som har växt upp inuti ett skyddsrum som är skapat på 50-talet. Hon har aldrig sett den riktiga världen. Hon är uppvuxen i ett myssamhälle där saker och ting fungerar och man tar hand om varandra och så vidare.
Mm.
Den här tjejen ger sig ut i The Wasteland. Och en av de första grejerna som sker det är att hon är tvungen att såga huvudet av en person som precis har dött. För att han har något chip eller någonting inne i huvudet som hon måste ta med sig.
Mm.
Och då säger, oj vad jobbigt såg jag huvudet av honom.
Mm.
Och sen 20 sekunder senare så kopplar hon av huvudet. Och sen går hon runt med ett huvud.
Det är nästan, hon har ju inga äckelkänslor överhuvudtaget kring det. Utan nej. Det är liksom... Om jag skulle såga av någons huvud...
Då hade man ju mått dåligt i 3 år.
Ja, antagligen.
Ja.
Eventuellt för resten av sitt liv.
Ja.
Men jag hade ju lagt kanske huvudet i en påse till exempel. Ja. Jag hade inte gått hade runt inte... hållit huvudet i håret och liksom som en handväska. Utan det är liksom... Men hon har liksom... Det finns ingen äckelspärr.
Nej, det är liksom ingen riktig karaktär.
Nej.
Och dessutom med hennes bakgrund då så gör de ju ett misstag. För de skulle ju egentligen kontrastera hennes karaktär mot hur folk har blivit som har växt upp i The Wasteland. Det vill säga att hon är ju ingen barbar.
Mm.
Men det är ju de där. Men den skillnaden gör de aldrig. Utan det är väl den här progressiva idén då kanske att alla är barbarer. Det spelar ingen roll om du har haft toalettpapper hemma istället för en hand. Du är lika, det är ingen skillnad på att ha en hand eller toalettpapper. Är du med? Det är liksom en...
Men filmen kan ju inte vara realistisk på det sättet heller eftersom den är helt orealistisk. Eller serien kan ju inte gå in i det mer realistiska tänkandet.
Jo, det är det som är intern logik. Det är det som är min poäng här. Jo, säger jag. För att den interna logiken, att hon har växt upp i en 50-talsmiljö i ett skyddsrum. Då kräver den interna logiken att hon också är en person som har växt upp där. Det är det. Så jag säger jo, det är vettigt. Och det är ofta då det är riktigt bra. Mm. Det är liksom...
Det stiger till drama.
Det är då det är
drama.
Mer än grillchips.
Ja, okej. Okay. Då blir det kanske konst eller riktigt drama.
Precis. Som
drama.
Jag tycker att Mad Max Fury Road är. Mm. Det är riktigt drama.
Och på sätt och vis kanske också Walking Dead är lite mer där.
Mm.
Alltså,
ibland, absolut.
Progressivt blir de vildar.
Ja.
Alltså de är i Walking Dead. De är inte vildar omedelbart.
Nej.
Utan liksom progressivt
de
går de in i...
De tappar det på olika sätt.
Precis. Ja.
Absolut. Men, men jag tror att det är väldigt tabubelagt att skilja på civilisation och barbarerna idag.
Mm.
Jag tror att det är väldigt tabubelagt. Liksom. Jag tror inte att man... får lov att ha den världssynen och den människosynen i en... Är du med? Det är liksom inte, du kan inte vara där.
Men jag tror inte filmskaparna kanske heller vill vara där. Utan
nej,
det är enklare rent. Det är psykiskt att vara i ett skämtlandskap.
Att ingen är barbar.
Nej,
eller så är alla det.
Eller så blir det liksom... Istället för att tänka efter hur barbariska skulle de här vara på ett realistiskt plan, så kör man en... Hon kommer ju till en liten stad, kan man säga, där folk är barbarer och liksom, vill du ha lite sumprotta sådär på ett grillspett. Det är ju mer som en Disneyland Mad Max. Liksom där folk har en navkapsel som liksom huvudbonad.
Ja.
Så liksom de är inte riktigt in där i...
Om de hade gjort det... Det här är ju min dröm. Att man åker och filmar hur det är på typ de öppna slavmarknaderna just nu i Libyen.
Mm.
Och så gör man det efter det. Det är som det är nu. Där man säljer slavar i Nordafrika nu. Det är det. Ja, men liksom.
Ja.
Men där vill man ju inte vara.
Nej, men det...
Folk vill ju inte vara där i sina tankar.
Nej, och folk vill nog inte se det heller.
Nej.
Liksom. Det är ju för...
Men det är det jag tror är det som jag får sådana saker att lyfta. Liksom. Du måste vara där. Du måste vara så jävla... Bara, det händer nu. Liksom. Det är så det är nu.
Men där har man ju inte lagt... nivån. Där har man ju inte lagt ribban. För eventuellt är det väl så att den här serien vill dels ska sälja sig själv naturligtvis. Mm. Men den ska ju också sälja tv-spel som är på den här typen av.
Men
det här kan ju vara ett vehicle för att sälja fler tv-spel.
Men det är därför det blir sådana här grejer att när någon har redan dött och man sågar huvudet av honom för att han kanske har någonting viktigt i sitt huvud.
Mm.
Då är det blir som ett... Det blir som ett simulakra för den civiliserade personen vad man kan acceptera ifrån barbarernas värld.
Mm.
Men i verkligheten just nu så är det ju småpojkar som är fastkedjade i lerhyttor i Afghanistan. Liksom.
Mm.
För att stamledaren där då som har ett compound, han våldför sig hela tiden på... olika småpojkar. Så han har ett småpojkeharum i kätting vid sängen liksom.
Mm.
Och det är nu i Afghanistan.
Mm.
Där många svenskar var och såg det här.
Mm.
Men det så grovt som vi har det nu i vissa delar av vår barbariska värld.
Mm.
Så grovt visar man inte det i den här världen.
Nej, men det beror ju... Ja, nej, men det, jag håller med dig. Men det, även Mad Max, även om den är lite mer realistisk, det handlar ju fortfarande om eskapism och en slags romantisk föreställning. Det är ju att fängsla småpojkar i köttingar, det är ju inte... Det är ju inte fantasy och eskapism och det är någonting annat, det är verkligheten och den är ju fruktansvärd.
Och den vill
men
vi
den
inte,
har inte nej, Mad Max.
Den vill vi inte ha.
Nej. Mad Max har ju en estetisk, det är ju en estetisk idé liksom. Mm. Det är ju en attraktiv estetisk idé om saker och ting som handlar om att liksom det går ju tillbaks till att liksom den ädle vilden men också det liksom, vissa är ädla vilda, vissa Mad Max-filmer så är det liksom så är det frihetskänsla till liksom inte, att det är en frihetskänsla liksom. Jag har inget bankkonto längre, jag behöver inte bry mig om det är ju sådana saker, även Så det finns ju sådana aspekter av det.
De var, en sak som var väldigt bra i det tidigare i de tidigare datorspelen som jag tyckte var bra. En sak som var grotesk men som var så jävla bra som de hade med i den spelen. Mm. Det var ju att i The Wasteland så är det jävligt mycket kvinnor som prostituerar sig. Mm. Så liksom om du kom till en ny bosättning i det datorspelet så var det ju direkt...
Talade du om Fallout?
Ja, Fallout. Okay. Ja, i Fallout så var det ju bara, det var ju det som var grejen. Det stod, var ju så sjukt mycket prostituerade i det spelet liksom. Så kom du till en ny bosättning så var det ju direkt liksom... då mängder med prostituerade. Det var det det var liksom.
Okay.
Och det är ju liksom bara jävligt grovt men också ganska
också realistiskt.
Realistiskt. Ja, ja, det är klart som fan det är liksom. Det är så här bara okej, okay, kan du vara med i det här gänget och slå folk? Nej, det kan du inte. Okej, okay, vad ska du leva på? Det är det liksom. Och det tyckte jag var... Men det har man ju städat bort liksom, i det här. Mm. Det har inte varit med en enda prostituerad i den här tv-serien till exempel. Och det är ju en jättestor grej i den första spelvärlden. Liksom. Att det horar ju liksom. Det är ju så här obviously. Liksom.
Och så här, konstant rädsla för att bli våldtagen skulle man också kunna tänka sig. Ja. Alltså lite deliverance-varning.
Men det är ju, nu lyssnar jag på en person som pratar om delar av tredje världen häromdagen. Men det är ju liksom en del av normalsamhället som också tillhör, som också är en av anledningarna till den utbredda hederskulturen. Det är att det är så jävla mycket våldtäkter liksom.
Okay.
Vet du att om en ensam kvinna är ute i vissa områden i världen, då är det rape liksom.
Mm.
Och det gör att hederskulturen, då är det brorsorna och pappan som liksom måste skydda mot de här våldtäkterna.
Mm.
Och det är det som bygger, det är det som är hederskultur kommer ju inte ur blotta intet. Det är ju inte så att någon går runt och bara, fan vi kanske skulle ha hederskultur. Det har ju en funktion. Och det är ju
för... Det behövs för att,
det behövs för att skydda det sexuella värdet som kvinnorna i familjen har. Det är det som är hederskultur. Det är inte så att någon bara hittar på det. Det har ju en funktion. Och så är det i många delar av världen. Att kvinnor kan inte röra sig fritt ute för att de blir våldtagna liksom. Och det här är också en del av detta då. Hur man inte orkar med det här i den här typen av tv-serier och så vidare. Så det vill säga att vår vanliga värld är värre än detta. Liksom. Jag vet inte vad jag ville ha sagt med det, men det gör... Det är liksom...
Nej, men det låter vettigt, ja. Det är, liksom, man ska, det
är otäckt.
Fallout är ju eskapism. Det handlar ju om... Samtidigt som man går inte in på de mörkaste avenyerna där eller bakgatorna i det man gör.
Men det gör man ju till exempel i andra tv-serier som The Wire. Och The Wire blev ju jättepopulär och jättestor. Så jag tror inte egentligen att det är ett kommersiellt krav. Jag vet inte om du såg The Wire.
Ja, det såg jag.
Ja. Men där är det ju real. Ja, men det är så här det fungerar. Alla är, det är helt
Men The Wire är ju fullständigt realistisk.
Ja, det är det jag menar. Men det, så att det är ju inte så att folk... Det är ju inte så att nödvändigtvis att alla skyr det här. Utan den brutala realismen är ju inte, den är ju ändå, folk gillar ju att titta på det. Liksom.
Ja, visst.
Så, de är lite fega helt enkelt. Är det
ja, de har ju, de som äger rättigheterna till The Fallout vill inte vara där, så kan jag också säga.
Precis.
De har ju valt en, de måste ju ha resonerat om det också. Ska vi göra det här populärt så tar vi bort mörkret.
Ja,
inga prostituerade på de här.
Nej.
En liten paus igen.
Ja, absolut. Yes, Andreas. Men jag tror ändå... Det känns som att vi har snackat om det mesta, eller? Som vi tänkte.
Ja, det tycker jag.
Ja. Våra bonusavsnitt ska också vara lite mer liksom, lösa boliner.
Lösa boliner.
Ja.
Som små essäer.
Som små essäer. Ja. Ja, SIR. Ja, men jag vet, jag känner till det där.
Ja.
Men jag är osäker fortfarande på om det är format eller ton. faktiskt.
Vi, ja, vi får kolla upp det och återkomma.
Yes, men vi hörs framöver.
Det gör vi. Okay. Ja, ha det gött. Hej.